har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister.
Magdalena Andersson blir första kvinnan att leda Sverige.
Vi kan inte stötta en budget från en regering som rör sig långt vänsterut.
Jag har nu träffat talmannen och begärt att få bli entledigad från befattningen som statsminister.
Den här cirkusen är väldigt dålig för Sverige. Alltså, vi skulle behöva en stabil, handlingskraftig regering som kan få någonting gjort.
Regeringskrisen får skarp kritik av talmannen.
Det är inte Miljöpartiets roll i svensk politik att vara administratör åt Jimmy Åkesson.
Fanns det ett sånt centralt förbehåll så tycker jag att det borde ha förmedlats till mig.
Klockan 13 på måndag kommer talmannen att föreslå Magdalena Andersson till ny statsminister.
Det är väldigt många som undrar vad tusan det är som händer i svensk politik just nu och vem det är som kör.
Ja, vem är det som kör egentligen? Och har Sverige förvandlats till en fullfjädrad bananrepublik? Och varför är fotbollsherrarna i så fall inte redan kvalificerade till VM? Frågorna är många och svaren få i det nya spännande Sverige. En gång så grått, förutsägbart och tråkigt, men nu ett eldorado för opinionsbildare, politiska journalister och utländska medier. Bättre förutsättningar för ett nytt avsnitt av veckopanelen än den mest händelserika politiska veckan i mannaminne kan man väl knappast önska sig. Så välkomna att åka med. Jörgen Wittfeldt heter jag.
Och som det inte räckte med vardagsdramatik så är undertecknad rätt rejält förkyld. Så jag sitter hemma i min lilla studio och rattar den här podden med hjälp av min kollega Staffan Dopping. Men på kvartalsredaktion i Stockholm City finns Daniel Suonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, och Henrik Jönsson, entreprenör och libertariansk opinionsbildare. Varmt välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack.
Och med oss från Bryssel har vi Maria Wetterstrand, en gång språkrör för Miljöpartiet, idag vd för Milton i Bryssel. Välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, vilken vecka va? Hur skulle ni rubriksätta den här veckan med en klassisk kvällstidningsrubrik? Vad säger du, Henrik? Ge mig din bästa redigerartalang här.
Regeringsfiaskot.
Den är bra. Med två utropstecken.
Ja, precis. Men det här är ju ett kvällstidningslöp.
Vad säger Daniel? Har du något på lager?
Kaosveckan fortsätter.
Ja, det ligger någonting i det. Maria, hur har du det med kvällstidningstalang?
Ja, nej, men jag tänker så här. Kan vi återupprepa en rubrik som faktiskt på riktigt var på en löpsedel för några år sedan? Där det stod med gigantiska bokstäver. Fullt kaos överallt.
vad rörde det sig om den gången?
Jag tror det var snö faktiskt. Men
okej.
Okay. Ja, men
ni var otippat bra på det där. Innan vi hugger in på all denna politiska dramatik så tänkte jag ändå som vanligt ta några kortisar med er, som den här till exempel. Många i min lilla trånga medievärld har undrat hur tidningen Bulletin har lyckats hålla sig flytande trots alla märkliga nyheter som vi har matats med under vår och höst. I veckan skrev Expressen att partisekreteraren för Alternativ för Sverige, som alltså består av högerutbrytare från Sverigedemokraterna, i två omgångar via ett företag har lånat ut pengar till Bulletin. Henrik Jönsson, det här förnekas visserligen av Tino Sanadadji då, men Expressen säger sig ha dokument som bevisar de här utbetalningarna. Vad ska man säga om den här historien, tycker du?
Om den här historien så får jag säga att det som fascinerar mig mest är hur intresserade journalister är av det här. Jag kan inte säga att jag är överdrivet intresserad av någonting av de där turerna, men jag kan väl, okej, om jag ska ta på mig en förstående hatt så kan jag säga att det är ju en väldigt bra medial såpa, så det är väl det som är attraktionen. Det här är väl liksom, det driver klick helt enkelt bland andra människor som jobbar i media. Det är väl mest så, eller vad tror ni?
Alltså jag tänker så här att liksom den svenska vänstern som annars kanske hänger med huvudet har ju på något sätt fått en sån här D-vitaminspruta en gång i veckan i rumpan av den här höger. Så att den här liksom högersajten som skulle liksom väcka liv i borgerlig eller höger opinionsbildning har ju gjort att vänstersidan har liksom kommit att skratta sig till 7 nya ett längre liv helt enkelt. Så att tack för det. Nej, men det är ett episkt fiasko på så många sätt, och det är nästan synd att inte Strindberg är här så att han skulle kunna skriva en roman, ett kapitel i Svarta fanor om det här budgetin-gänget.
Ja, men, du var häpen över att det här ens skulle kvala in i veckopanelen. Vem bryr sig ungefär? Men kanske är det som Henrik säger, att journalister bryr sig, för att det här projektet liksom marknadsfördes i början som någonting alldeles enastående och som skulle förändra den svenska medievärlden för alltid.
Ja, nej, men det, du frågar hur har de här klarat sig så länge? Det är väl tack vare er, eftersom ni ägnar dem så extremt mycket uppmärksamhet som de inte överhuvudtaget förtjänar, är väl min kommentar.
Då går vi vidare. I slutet av den här veckan kom den oroande nyheten om en ny mutation av coronaviruset som ska vara ännu värre än alla de tidigare, om man får tro de braskande rubrikerna. Den här har upptäckts i södra Afrika och farhågor finns om att vaccinet inte ens ska bita på den här mutationen som än så länge går under det föga skräckenjagande namnet B11529. Statsepidemiolog Anders Tegnell lät väl inte allt för skrämd i lunchekot idag, fredag.
Nu har vi haft delta-varianten som varit extremt dominerande under en lång tid, och det ska förmodligen rätt mycket till för att en annan variant ska bli ännu mer bättre anpassad än vad den är.
Mm. Daniel Suhonen, hur oroade du över den här nyheten?
Nej, men det är klart att man tänker på det här och lyssnar på det här. Jag är en sån här radiomänniska, så att ekot rullar ju från att man vaknar på morgonen tills man har nästa Zoom-möte ungefär. Eller med en podd själv. Och det är klart att man blir lite... Man känner ju att... Jag tror de flesta av oss var redo att gå vidare i livet utan corona. Och nu kommer en ny våg. Vi är ju oavsett det här viruset så är vi redan inne i någon sorts fjärde eller femte eller vad det nu är våg av smitta. Och jag var själv nere i Köpenhamn här. Privat resa. Första utlandsresan med min sambo. Vi träffades precis innan corona, och när vi var där då så började de använda, alltså så slog restriktioner till i det då tidigare befriade Danmark. Och då, det var inga problem, för det var, vaccinpass krävdes så vi var vaccinerade och sådär, det funkade alldeles utmärkt. Men man känner ju ändå lite grann, ska det här aldrig ta slut? Ska det här bli 7 svåra år eller vad blir det av detta? Så att ja, lite grann Maria, att man, det molar lite.
Jag förstår det. Maria, du befinner dig ju i Bryssel. Från den horisonten, hur tar du emot den här nyheten?
Ja, men det är ju en av många oroväckande nyheter tycker jag. Och svårt att bedöma ännu hur allvarlig den här är. EU-kommissionen kom igår med ett förslag om att vaccinpassen bara ska vara giltiga i 9 månader. För att man har fått indikationer på att vaccinationerna inte håller kvaliteten eller liksom motståndet i kroppen så länge, så då behöver man ha en dos till, vilket man såklart kan gå och ta, det är jag beredd att göra om de bara erbjuder dem, men det kommer ju innebära i så fall ändå ett glapp där många människor inte kommer att kunna röra sig ens med vaccinpass. Vi har ju haft det här hela tiden nu här sedan, ja, men hela hösten har man varit tvungen att visa vaccinpass för att gå på restaurang.
Du behöver göra det om du ska gå ut och äta eller så.
Ja, exakt. Så kollar de på alla restauranger och så.
Men det här vaccinet, Henrik Jönsson, alltså, hur bra är det egentligen om det börjar tappa krutet redan efter ett halvår?
Alltså, bara flika in det. Alltså, medan vi sitter och har det här samtalet så kom notisen precis in att den nya varianten har hittats i Belgien nu.
Oj, Maria, take cover.
Ja, men det är ju en väldigt central plats i Europa. Det är väldigt många människor som reser in och ut i Belgien hela tiden. Så att det är inte så konstigt att det kommer hit relativt fort, den här typen av nya varianter.
När tror ni att vi kommer tvingas acceptera covid-19 mer som en naturlig del av att livet inte är riskfritt? Det vill säga man kan få en allvarlig influensa, man kan få en hjärtinfarkt, man kan få cancer till och med. När når vi liksom den punkten, tror ni?
Det är en intressant fråga. Jag har tänkt på det själv. Alltså jag tror att jag och Daniel har tidigare pratat om det här. Vi har ju båda två haft en linje av att vi ska ta det här på ganska stort allvar och acceptera mindre liksom inconveniences för att försöka begränsa smittspridningen. Men om det här är ett nytt permanent tillstånd som kommer att dyka upp hela tiden, så tror jag inte att det finns någon benägenhet hos liksom breda folklager att acceptera att ha hela livet på hold. Jag ska säga, jag var i Köpenhamn förra helgen med en vän på skrivuppdrag. Och Köpenhamn var sig inte alls likt. Det var mycket obehagligt faktiskt att gå ut i en så stor metropol och det var ingen där. Det hade inte hänt något speciellt då. De har inga nya drakoniska grejer, men det... Jag ska väl säga, jag tror att det här är en upplevelse som jag delar med ganska många. Jag sörjer världen som den var innan. All
det, men det är inte dags att vi återtar världen som den var innan då? Vad säger ni, Maria?
Jag tror att när vi har kanske 90-95% vaccinerade och det finns en situation hos sjukvården som gör att man kan vara i ett normalläge, liksom någonstans där. För det är ju anledningen till att man inför ytterligare restriktioner. Det är ju i allmänhet för att sjukvården är hårt drabbad och att det gör att man riskerar överbelastning och då också att fler personer dör och att andra som blir sjuka inte kan få den vård som de behöver. Så det är någonstans där, när man får sån kontroll på smittspridningen och svårighetsgraden av de som insjuknar. Det är när man får kontroll på det som man kan ta bort restriktionerna.
Just det, där har vi fast alltså.
Ja, precis. Och där tror jag att då skulle man ju kräva att vi kom upp en 5-10 procentenheter till i vaccinationsgrad. Jag kan inte förstå hur Sverige kan ha bara liksom 85% som är vaccinerade fullt av de som är över 16 år. Och det går i knappt ens uppåt. Det är liksom ett par tusen om dagen som tar ytterligare en dos vaccin. Det är ju helt sjukt.
Och där Maria, tycker jag att en sak som för mig är helt häpnadsväckande, liksom en slapphet som är bortom min fattningsförmåga, det är att man liksom, jag tycker inte man ska primärt, om det inte är så att alla dör annars, liksom tvinga människor att ta liksom ett vaccin.
Det tycker inte jag heller.
Men man kan ju kalla dem. Man kan ju faktiskt, Region Uppsala vad jag förstår, har kallat medborgare i områden där man har låg vaccinationstäckning. Mm. Och de har i väldigt stor utsträckning också kommit. När samhället kallar, nu har du en tid på torsdag om 2 veckor för att vaccinera dig klockan 9 på morgonen, ja då kommer man dit. Det är inte svårare än så. Det är inget straff om man inte dyker upp. Man kan säga nej, man behöver inte dyka upp. Att kunna göra sådana små... Jag förstår inte att man inte gör detta bara. Precis det Maria är inne. Tryck upp det här med frivilliga medel. Fråga folk. Ring upp dem. Hej, du har fått 2 kallelser till vaccination. Du har inte dykt upp. Är det något fel? Kan vi komma hem till dig? Vad ska vi göra? Är du sjuk? Alltså, helt enkelt... Gör vad man kan. Mm. Vi är en befolkning på 10 miljoner människor. Det här är inte Indien. Alltså det är inte Indien. Utan det är liksom så att vi skulle kunna knacka dörr för dörr och ge sprutor till människor som inte är vaccinerade. Och det är för deras skull. Det är för allas skull. Och jag menar, jag tror att vaccinmotståndarna är mycket få. Men människor kanske inte tar det.
De är ju inte 15%. Jag tror inte vi har 15% vaccinmotståndare.
Nej, och det är ju över 30% som inte, av svenska befolkningen som inte har tagit sprutor om man räknar in barnen.
Offensiv idé till social ingenjörskonst från Daniel Suhonen.
Fråga människor, ge dem ett förslag.
Om någon nappar på det. Nu är det hög tid att gå in på den inrikespolitiskt historiska vecka som vi snart har lagt bakom oss. Ja, onsdagen blev starten för en händelsekedja som överraskade många. Först blev Magdalena Andersson vald till Sveriges första kvinnliga statsminister med stöd av Centerpartiet, varefter regeringens budget föll i riksdagen eftersom samma Centerparti inte röstade på den. Det i sin tur gjorde att det ena regeringspartiet lämnade regeringen, vilket i sin tur gjorde att Sveriges första kvinnliga statsminister avgick 7 timmar efter det att hon röstats fram. Men nu på måndag kommer hon med all sannolikhet att röstas fram igen. Henrik Jönsson, hur kunde det bli så här?
Ja, det är en bra fråga. Och jag menar, alla vi som sitter och pratar här är ju något av liksom, politiknördar. Och det kan vara nog så svårt att förstå. Men den grundläggande anledningen till att det blir på det här sättet, det är ju att vi har en regeringskonstellation som egentligen består av inkompatibla partier som är ganska oeniga med varandra i centrala frågor, och för att kunna samarbeta så måste de regera genom olika typer av kontraktsförfaranden. Och det där är en bräcklig konstruktion som jag vill mena står i kontrast till hur 1900-talets politiska klimat typiskt såg ut, där koalitioner uppträdde främst mellan människor som hade en ganska stor värdegemenskap, och sen så drog man ut en övergripande plan där man var ungefär överens. Så att
ja, men vad är alternativet då? Alltså, för det låter ju bra det där, men det finns väl ingen sån koalition som du beskriver?
Nej, alltså, anledningen till att det ser ut på det här sättet, det är ju på grund av Sverigedemokraternas inträde i riksdagen. Och då har man ju i vissa grupperingar så har man valt att försöka undvika att reflektera representativiteten hos valmanskåren i riksdagen genom olika små fiffigheter och avtalsförfaranden. Och det är därför man då säger att partier som är väldigt långt ifrån varandra, som Vänsterpartiet och Centerpartiet, ja, vi måste enas runt ett alternativ som vi båda kan stå upp för. Och då är det väldigt en komplicerad situation. Men man enas då i det man är emot. Man tycker att det viktigaste för oss, den överordnade ambitionen, är att vi måste isolera ett ganska stort parti. Och det kan man tycka vad man vill av. Men jag tror att det är ju detta som är det som är underliggande till att den här bräckligheten har uppkommit.
Maria Wetterstrand, håller du med om den analysen? För det är ju också den borgerliga oppositionens vanligaste invändning. Just det här att de är bara eniga om vad de är emot och inte vad de är för. Är det grundproblemet?
Så det var så väldigt många saker i det som Henrik tog upp. Och jag håller väl inte med om särskilt många. Det man kan hålla med om är ju att det har varit svårt i det här parlamentariska läget att bilda en regering som har tillräckligt starkt stöd på grund av att Centerpartiet och Vänsterpartiet inte vill ha med varandra att göra. Det har ju varit det huvudsakliga problemet. Det blev ett ännu större problem när Liberalerna då valde att lämna, för då blev man tvungen att på ett eller annat sätt blanda in Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet har väl för all del egentligen ingenting emot att ha att göra med Centern, och så vitt jag förstår.
Nej, det är sant. Det är mer av Centern som har något emot att ha något, eller de har någonting emot att sossarna har någonting att göra med Vänsterpartiet till och med. Så att det finns många ultimatum här. Men det konstigaste ultimatumet är väl inte att inte partier har lust att samarbeta med ett parti med nazistiska rötter. Det tycker jag inte är det konstigaste i det hela. Det finns många konstiga saker, och det vi ser nu är ju någon slags försök till ett blame game där alla hoppas att de ska komma ut lite mer helskinnade än de övriga, med resultatet att de flesta människor föraktar hela gänget och tycker att hela saken är alldeles galen. Så att jag vet inte om man lyckas riktigt komma ur det där på ett bra sätt, om man ska ägna sig åt att försöka hitta syndabockar och vems fel det är heller. Fast det finns väldigt många man kan vara irriterad på.
Daniel Suhonen, att Centern inte var beredda då att rösta på en budget som Vänsterpartiet fått inflytande över, det tyckte som att det kom lite som en överraskning för socialdemokrater och miljöpartister. Alltså, hur kan det komma sig? Pratar de inte med varann, centerpartisterna, och som ändå är en del av regeringsunderlaget i någon mening?
Ja, men här har man ett grundläggande problem, och jag har varit i kontakt med ganska många socialdemokrater de sista dagarna här, och Det som förvånar mig är väl lite grann att det inte finns någon, att det inte finns en större närhet, så att säga, eller kontakt mellan Socialdemokraterna och Centern. Att det efter de här 3,5 åren inte finns en större, eller 3 åren, en större liksom samsyn eller en förståelse. Och att jag tycker egentligen det är ointressant att hålla på och kasta skit. Massa partier här har liksom drattat på ändan. Men det finns ju ett problem. Alltså, Centerpartiet säger ju med ena handen att de verkligen inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Men den här veckan har de gett Sverigedemokraterna, enligt Sverigedemokraterna, den största politiska segern och genombrottet sedan partiet bildades. Det måste ju ändå ses som någonting då. Man får ändå tro Sverigedemokraterna, de bedömer sitt eget framgång själv, så att säga, tack vare Centerns agerande.
Men vad tror du att Centern vill uppnå med det här? Daniel, nej, men, vad tror du att Centern vill uppnå med den här dubbelspagaten?
Nej, men dubbelspagaten handlar ju om dels vad jag tror är att partiet är splittrat. Jag kan tänka mig att Annie Lööf gärna hade röstat för den här budgeten. Jag tror inte hon hade med sitt parti. Det är den ena saken. Den andra saken är att det är ett dubbelspel. Därför att, och jag skriver det själv i en artikel i Aftonbladet för någon månad sedan, att jag tror egentligen att Centern, grundläggande är att Centern inte, innan man vet resultatet av 22 års val, varför ska Centern, tänker de då, binda sig med ett vänsterblock, ett rödgrönt block, där Vänsterpartiet ingår på något sätt, om det ändå blir en högermajoritet i riksdagen, om det här högergänget med Åkesson, Kristersson, Busch och Sabuni vill bilda majoritet, då är ju den uppbindningen ett totalt fiasko för Centern. Däremot, dagen efter valet, om de rödgröna med Centern har majoritet, då är det ju en annan läge. Då kan ju Centern ingå en regering, samarbeta med en regering och binda upp sig för jättestora liberala reformer och en del vänsterreformer under 4 år. Men varför ska hon göra det innan?
Låter det,
hon helgarderar.
Henrik Jönsson, Centern har ju, som vi är inne på, fått en rätt underlig roll egentligen i svensk politik då. Som en slags ovillig kungamakare, kan man väl säga. De tycks vilja pressa andra partier på varsin sida om blockgränsen att göra upp med varandra. Alltså Moderaterna och Socialdemokraterna är väl deras dröm att de skulle bilda någon form av samarbete. Samtidigt som de väl inte kan ha sett några som helst tecken på att det har varit på väg att ske. Så att hur ska man förstå dem? Det låter som att de drömmer om någonting som ju är helt omöjligt.
Ja, alltså ett skämt som jag firade av häromdagen är ju att det tunnaste materialet som finns kallas grafen och är en kolatom tjockt. Men det var bara tunnast tills man upptäckte Annie Lööfs breda mitt. Alltså,
okay.
Bred mitt, ja. Det nya grundämnet.
Man kan säga att det breda hörn som Centerpartiet har målat in sig. Om man ska använda din metafik.
Med grafenfärg.
Om man ska använda ditt ord, Jörgen. Kungamakare, då, kingmaker. Om du vill ha vågmästarrollen. Vilket är liksom politiskt attraktivt. Och det kan vara mycket slagkraftig position att ha. Det bygger på att man måste vara beredd att lägga sig i båda vågskålarna. Men eftersom Centerpartiet entydigt ändå deklarerar att vi kan aldrig på något sätt ha samröre med högerblocket så länge det är stött på Sverigedemokraterna, då blir ju situationen som Göran Greider mycket, mycket riktigt konstaterade i förra veckan. Ni måste sätta press på dem. De har ingenstans att gå. Ulla Andersson sa samma sak på Twitter. Var tror ni att C ska gå? Var ska de ta vägen?
Det är lås bakom dem. Men alltså, jag vill säga en sak. Om jag ska vara den moderata rummet här då. Om man ska säga så här då. Före valet 2018 så lovade alla partier, så vitt jag vet, att de inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Mitt inlägg här handlar inte om att säga att någon har ändrat sig. Men det har man. Det jag vill säga dock är att den riksdagsvalet gav en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, en borgerlig majoritet om man räknar in SD där. Samtidigt är SD ett parti som har vunnit många väljare på pensionslöften, sjukförsäkringslöften, alltså ganska klassisk på många sätt och fördelningspolitik till hela medlemmar och så. Och samtidigt har då högerpartierna ändrat sig i synen på SD och en majoritet av väljarna vill inte ha 85% har inte röstat på SD. Då kanske egentligen det här läget som vi har nu, när Magdalena Andersson förmodligen väljs till statsminister på delvis en borgerlig budget där hon inte kan genomföra socialistiska reformer, det kanske egentligen är en ganska bra spegling av det parlamentariska avtryck som medborgarna gav 2018. Och det kanske är det rättvisa, så att säga. Det är icke-socialism, det är icke-höger, det är inte SD, det är någonting annat. Det här är egentligen radresultatet. Så här kaosigt var det, och det är ganska rättvist.
Vi ska hålla
jag tänkte inte på det här innan jag gick in i den här studion.
När det stod klart att regeringens budget skulle falla, då valde ju Miljöpartiet ganska snabbt att gå ut och meddela följande.
Att för första gången i Sveriges historia släppa fram en budget som är framförhandlad av ett högerextremt parti, det är inte det icke-beslut som Annie Lööf försöker få det att låta som. Vi trodde att hennes motstånd mot Sverigedemokraterna och deras inflytande var större än så. Vi har sökt regeringsmakten för att genomföra grön politik. Det är däremot inte Miljöpartiets uppgift i politiken att genomföra en SD-förhandlad budget. Det var vi tydliga med i somras och det står vi fast vid. Mot bakgrund av detta så har vi ett enigt parti bakom oss i att vi inte kan sitta i en regering som tvingas genomföra politik som Sverigedemokraterna har förhandlat fram.
Så lät det onsdags eftermiddag när Miljöpartiets Märta Stenevi meddelade att de lämnar regeringen. Maria Wetterstrand, var det här ett självklart beslut, tror du?
Ja, jag tror det på rent politiska grunder att det var ett självklart beslut. Men jag förvånas över att det verkar som att de inte själva riktigt hade gjort det klart för sig tidigare. Och varit också transparenta med det i sin utåtriktade kommunikation, kanske på ett mer aktivt sätt än vad de har varit.
Hur fick du det intrycket av att de inte riktigt hade liksom gjort den här matten redan?
Ja, de fattade ju det slutgiltiga beslutet ganska sent. Och det har inte gjorts några utåtriktade, i alla fall som jag har märkt, särskilt tydliga liksom ställningstaganden i den här riktningen förut. Men det ska ju sägas att även Stefan Löfven i somras sa att han inte tänkte sitta kvar och regera ifall oppositionens budget gick igenom.
Sa han, ja. Men det kan man ju inte veta.
Nej, det kan man inte veta. Men det sa han då. Mm. Och Miljöpartiet sa inte emot. De kanske till och med sa att de höll med, fast inte det rapporterades så tydligt i media. Och nu kommer situationen där då Magdalena Andersson ändå bestämmer sig för, och ganska tydlig som argumentation varför också, att hon tänker sitta kvar, trots att hon måste styra med oppositionens budget. Och då står Miljöpartiet fast vid det som Stefan Löfven sa i somras. Det borde inte ha varit en superöverraskning för talmannen heller, och han kunde mycket väl ha penetrerat den frågan lite mer, kan man tycka, i hans talmansrundor. Och
vi ska återkomma till just den aspekten av det här, men som påpekades i 30 minuter där Märta Stenevi frågades ut, så framstår det ändå så lite konstigt att Miljöpartiet 2015 valde att sitta kvar i regeringen och administrera en flyktingpolitik som de verkligen inte ville ha, men att partiet då lämnar regeringen för något som Magdalena Andersson i vart fall beskriver som marginella förändringar av regeringens budget. Hur ska man förstå
det? Ja, de kanske är marginella för Magdalena Andersson, men det innebär ju att man kapar i princip alla de satsningar som Miljöpartiet har förhandlat fram. Det är klart att hon inte tycker att det är så jävla allvarligt.
Mm. Henrik Jönsson, hur konsekvent tycker du att Miljöpartiets agerande har varit här?
Alltså, de är ju i mina ögon konsekventa så tillvida att de är halsstarriga och emotionella hela tiden på ett sätt som jag tycker känns larvigt. Men samtidigt så vill jag väl egentligen eka vad Maria säger här. Alltså, även om utspelen som kom i tv framstod påtagligt liksom emotionellt påverkade, men det här, trots vad man kan tro, så är det här inga dumskallar. De vet ju mycket väl att det huvudsakliga som händer här, det är att de där miljarderna de skulle få för att köpa upp hederligt folks skog för, de försvann allihop, och då har de ingenting att komma i valrörelsen med som en segerkrans. Då blir det mer attraktivt att lämna och gå i opposition. Jag tror att man betraktar det som att ska det vara på det här sättet, vi ligger nära spärren, det är bättre att vi går i opposition så att vi kan vara mer radikala och kanske vinna tillbaka några av våra kärnväljare istället.
Mm, Daniel, Magdalena Andersson var ju väldigt noga med att berömma MP som koalitionspartner. Det lät som att hon kommer att sakna dem verkligen. Var det hela sanningen, tror du?
Nej, men det är klart att mellan alla koalitionspartners i en regering så skaver det säkert. Men det är ju klart att det är väldigt svårt att se en maktstrategi för Socialdemokraterna de kommande 10, 15, 20, 30 åren någonstans i någon kommun, någonstans i Sverige eller på riksnivå där inte MP ingår, eller liksom, så länge de finns som parti, och det kommer de säkert göra. Så jag tycker att det alternativa förfarandet, det är lite grann det talmannen har varit inne på. Det hade ju varit att Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade sagt följande: vi kommer att avgå om inte vi får igenom vår budget. Och om inte vi får igenom vår, vi förutsätter att denna regeringsomröstning eller statsministeromröstning hålls efter budgeten. Och om den fälls av Annie Lööf, då tillträder inte vi. Då tar inte vi det här. Utan då helt enkelt så får vi gå till nyval, eller så får Annie Lööf, alltså Annie Lööf, man hade satt pressen på Annie Lööf. Det hade varit ett rimligt förfaringssätt. Då hade man fått liksom ett klarare besked och så hade man kunnat agera utifrån detta. Det jag tror händer nu, jag tror att Miljöpartiet gör klokt i att lämna regeringen. Jag tror att Miljöpartiet på det här sättet inleder den storskaliga jakten på centerväljare. Därför att precis det Centern har gjort är ju att de har röstat för, de har hjälpt Sverigedemokraterna att få inflytande. Centerns och Miljöpartiets väljare i storstäderna, det är totalt sett ungefär 15% av väljarkåren. De kan fördelas lite olika. Väldigt många centerväljare idag vill ha en rödgrön regering. De vill inte ha SD. Mm. Go Miljöpartiet. Plocka 3%.
Konsekvenserna av det här kan mycket väl bli att MP
stärks.
De stärks och klarar spärren, ja. Men samtidigt kanske får mindre sakpolitiskt inflytande, vilket jag tror Magdalena Andersson andas ut betydligt inför.
När du ändå är inne på Magdalena Andersson, så kan vi konstatera att i det verkliga centrumet så står ju ändå Socialdemokraterna och hon. Så här lät det när hon alltså blott 7 timmar efter det att riksdagen hade valt henne till Sveriges första kvinnliga statsminister meddelade sin avgång.
I förmiddag så valdes ju jag av riksdagen till statsminister för att bilda en koalitionsregering med företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Miljöpartiet har ju nu meddelat att de inte längre vill ingå i regeringen. Och enligt konstitutionell praxis så bör en koalitionsregering avgå om ett parti lämnar regeringen. Min bedömning är ju att motsvarande naturligtvis måste gälla även när riksdagen har valt en ny statsminister, men den nya regeringen ännu inte har tillträtt. Så trots att det parlamentariska underlaget tycks oförändrat i regeringsfrågan bör den därför prövas på nytt av riksdagen. Jag har nu träffat talmannen och begärt att få bli entledigad från befattningen som statsminister. Men jag har också meddelat att jag är fortsatt redo att bli statsminister, men för en socialdemokratisk enpartiregering.
Det fnittrades rätt mycket i journalistkåren under den här presskonferensen, trots frågans djupa allvar. Maria Wetterstrand, vad tänkte du när du hörde det här? Var det liksom väntat för dig?
Nej, jag tyckte inte riktigt att det var väntat, att det skulle bli på det här sättet. Och särskilt eftersom det inte har liksom förts mycket diskussion om den här möjligheten. Det har i och för sig varit på tapeten lite att sossarna skulle innan valet vid något tillfälle bilda en egen regering utan Miljöpartiet av olika skäl. Men att det skulle bli just den här dagen och just 7 timmar efter att hon hade blivit utsedd, det kanske jag inte skulle ha satsat mina pengar på egentligen.
Daniel, fanns det någonting du tycker att Magdalena Andersson hade kunnat göra bättre eller annorlunda? Du var ju inne på det tidigare, att de kunde ha varit tydligare då med sina prioriteringar, men finns det något annat? För att det är lite blame game som Maria är inne på. Vems fel är det att det blev ett sånt här fiasko?
Alltså jag tycker faktiskt att det här med Miljöpartiet på slutet är väl egentligen inte så någon stor katastrof, utan de måste agera utifrån att de har ju ett parti att rädda, och när liksom, de har kommit överens till stora uppoffringar, Miljöpartiet alltså med Centerpartiet, och sen är Centerpartiet med och skjuter ner alla delar som Miljöpartiet har fått i den uppgörelsen. Jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt. Centern har jag tänkt, jag menar, jag gillar inte all deras politik, kanske nästan ingenting av deras politik, men jag tycker ändå det är ett seriöst parti som i regioner och riket och så kan liksom, och kommuner styr och ställer och planerar, och man kan ett handslag liksom. Och här blir ju lite, jag tycker liksom att det där tycker jag inte om, att man inte håller vad man lovar, man bär överenskommelser, man kan avstå, man kan säga nej, vi kommer inte överens, vi lämnar det här, Centern har ingen skyldighet att stödja Magdalena Andersson och bli statsminister. Men om man är inne i det och försöker få det att funka, då måste man ju stå för det. Så jag tycker
Men frågan var egentligen inte Centern utan Magdalena Andersson. Har hon gjort något fel eller har hon hanterat det här?
Nej, jag måste säga det att jag tycker att Magdalena Andersson växer för varje sekund här. Hon blir ju liksom, hon blir ju kokt och stekt och flodd, och hon står där. Jag gillar hennes liksom lite vassa blick. Hon kommer bli en väldigt bra partiledare och statsminister. Och det här kommer ju förmodligen bara fördröja det här några dagar. Och sen så i nästa vecka är det konselj och sen väljer hon några... Alltså Socialdemokraterna får ju möjlighet att pröva en massa nya kort som kanske blir på tillväxt för framtiden. Det kan ju bli en högerregering efter valet. Så att det här är jättebra tillfälle för sossarna.
Henrik, Socialdemokraternas politiska motståndare och en del allierade också för all del, brukar ju säga att regeringsmakten är huvudsaken för Socialdemokraterna. Hon säger sig alltså vara beredd att regera på en budget som delvis bygger på motståndarnas prioriteringar. Vad tänker du om det?
Jag skulle egentligen vilja hålla med Daniel här, så tillvida att Andersson är kanske inte min ideologiska närmsta bundsförvant, men jag har respekt för henne som yrkesperson, och som i egenskap av ledare så tycker jag hon har ett beundransvärt lugn och is i magen i en ganska hårig situation. Men jag tycker mig mellan raderna också faktiskt spåra en viss nöjdhet med situationen som den utvecklade sig när jag såg henne i Aktuellt igår. Jag tror att det här är någonting som hon i alla fall eventuellt uppfattar.
har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Som en ganska bra utveckling att hon får bilda en enpartiregering istället, där man då bland annat får möjlighet att till exempel, åtminstone nominellt, sträcka ut en hand till Moderaterna till exempel. Ska vi göra upp i några av de här viktiga frågorna? Sedan så har man ju då en hävstång också, att om liksom den borgerliga alliansen inte vill göra det, så kan man, då kan man säga att ja, här ser ni hur oseriösa de är på högersidan. Och det är antagligen även så att de inte klarar en stark kvinna heller. Det är nog en betydande del av problemet, så får man lite genuspoäng också in i det där. Så jag tror att det finns en nöjdhet.
Delar du Henriks analys här att Magdalena Andersson kanske ändå är ganska nöjd med hur det blev trots allt?
Ja, det tror jag absolut. Jag tror Socialdemokraterna hade egentligen velat ha det så här redan ifrån början. Så det tror jag inte är det stora problemet. Men jag tror att det är ett problem att Socialdemokraterna inte vet vad de vill. Det är inte så stor poäng att ha regeringsmakten om man inte har några åsikter.
Ja, intressant. Vi ska ta det där vidare. Det finns ju en del kritik då mot hur Miljöpartiet och Socialdemokraterna agerade under de här dagarna. Bland annat menar talmannen att MP borde ha gett honom information om att de avsåg att lämna om budgeten inte gick igenom. Så här sa han på en presskonferens.
Jag beklagar djupt den händelseutveckling som vi såg under gårdagen. Jag tror att det faktum att riksdagen på morgonen väljer en statsminister som sen 7 timmar senare begär sitt entledigande framstår för svenska folket som obegripligt. Och min uppfattning är att gårdagens turbulens hade kunnat undvikas på ett ganska enkelt sätt. Om jag hade fått information i förväg om att det var ett villkor för Miljöpartiet för att kvarstå i regeringen att regeringens budget vann omröstningen, så hade jag naturligtvis inte nominerat Magdalena Andersson i måndags.
Maria Wetterstrand, ligger något i talmannens kritik mot dina partikamrater, tycker du?
Alltså, hur kan det komma som en överraskning för honom att regeringspartierna inte vill regera på oppositionens budget? Det som är anmärkningsvärt här är väl att Socialdemokraterna trots allt har bestämt sig för att de tänker regera på oppositionens budget. Han borde naturligtvis ha penetrerat den här frågan i sina diskussioner med partiledarna och ställt krav på att få ett svar på den, eller åtminstone frågat så att Miljöpartiet fick en anledning att faktiskt processa det hela och ge honom ett svar. Så att det, Henrik säger så här, ja, Miljöpartiet, de är så emotionella. Jag tror att det här är emotionellt ifrån talmannen. Alltså, han kände att det här var ett nederlag för honom personligen. Han kände sig personligen förolämpad för att det gick på det här sättet. Han som ändå har varit så himla duktig, och det har han ju, och det är han ju fortfarande. Men det här tycker jag inte var okej, faktiskt. Jag tycker inte alls att det är okej att talmannen står där och skyller det här på ett av de partierna som har varit involverade i den här konflikten. Och liksom pekar ut dem som att det vore deras fel, för någonting som han mycket väl skulle kunna ha tagit upp själv i diskussionerna.
Jag tycker Maria låter emotionell nu.
Ja, eller hur? Jag blir lite emotionell här faktiskt, Henrik. Blir inte du det här ibland?
Maria, jag vill försvara Miljöpartiet.
Vad säger Henrik, till att börja med, vad säger du, Henrik, om det här? Är det Miljöpartiets fel, eller har talmannen använt Miljöpartiet för att skylla över sina egna brister?
Ja, jag kan väl tycka att det kanske är lite av en personligen storm i ett vattenglas, för det kan väl hända att man har misskommunikation om olika typer av grejer. Ska jag ha egenskap av affärsman, någon form av invändning, så brukar det vara så att om du har flera liksom parter som sitter vid ett bord och ska få ihop någonting, Så brukar man vara noggrann med att föra fram just dealbreaker-klausulerna. Man kan säga så att det är mycket rörlig materia i det här. det här sjoket, okej, okay, vi kan titta på det sen. Det här sjoket, vi kan lösa det antagligen. Men det här och det här, dealbreakers. De måste hanteras innan vi går vidare. Mm. Och då tycker jag att hade jag varit med i en sån förhandling, då i egenskap av Miljöpartiet i det här fallet, så hade jag hade tyckt att det är mitt jobb att föra fram min dealbreaker-grej i samtalet och inte sitta och vänta på att juristen som liksom ska få ihop vår deal ska liksom dra det ur mig.
Men är det inte självklart som Maria säger att få igenom sin egen politik i riksdagen, det är väl en slags självklar dealbreaker, tänker jag.
Alltså jag tycker ändå att man måste, i en sån här komplex förhandling med så många rörliga delar, så tror jag att ett minimum av det man bör begära, det är att alla för fram sina hard demands. Det här måste klaffa, så att vi får upp det på bordet. För att den här underbara talmannen som vi har, alltså som alla gillar, han har en väldigt fin karisma tycker jag. Han har väldigt mycket på sitt bord också. Alltså är det inte liksom att förhäva sig att tänka att han ska kunna tänka på hur det är i alla från alla partiernas perspektiv. Han är också under tidspress dessutom.
Mm. Man kan ju säga så här, Annie Lööf, mitt jobb här är att kasta skit på Annie Lööf. Nej men idag, det är min grej. Och sen tar vi helg. Nej men så här, alltså, det är lite också anmärkningsvärt att liksom, jag håller med Maria, det är konstigt att han i det här kaoset där väldigt många kockar inblandade väljer ett parti. Liksom, han väljer en detalj. Det hade ju varit rimligt att göra på ett annat sätt. Och Magdalena Andersson som regeringsbildare har väl ett jävligt stort ansvar. Och han har väl ett ansvar. Och klart har Miljöpartiet också det. Och Annie Lööf, alltså det är flera som har ett ansvar. Men jag tycker ju, jag tänker så här lite grann att han har ju också blivit lite grann van att vara i centrum. Han verkar ju vara en bro duktig. Jag tycker också om honom. Han gör ett bra jobb. Men här missar han. Och det sprack. Och han var förbannad. Så jag tycker det var han som var emotionell och lite, han skulle tänkt igenom det. Jag tycker inte han skulle tagit ställning där utan sagt att jag beklagar att det här hände, nu går vi vidare liksom.
Mm.
Och uppmanar framåt att liksom, att man redogör för sina saker, liksom sina utgångspunkter. Att om inte det här
en annan
händer,
fråga som rest nu efter ett uttalande från Miljöpartiet är om inte även Magdalena Andersson faktiskt visste det här egentligen. Något som hon i så fall borde ha meddelat talmannen innan hon nominerades. Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström, krävde i Expressen idag svar på vem som visste vad när.
Ja, om Märta Stenevis uppgifter stämmer och Magdalena Andersson satt på den här informationen, då måste det ju klargöras. Det känns, tror jag, för väldigt många oroväckande att vi har den typen av diskussion igång överhuvudtaget. Och därför bör vi se till att rensa luften. Och den enda som kan göra det är Magdalena Andersson genom att berätta vad hon egentligen visste och inte visste.
Mm, Daniel, du antydde att det här är någon slags desperation från oppositionen att försöka komma in i matchen. Är det så du menar?
Nej, jag vet inte om det är desperation, men kan vi inte bara liksom, det här är ju svår materia. Magdalena Andersson hade ju, om man minns lite grann, att det var väl något annat som pågick där under helgen. Någonting med Vänsterpartiet, va, som pågick i 14 dagar, dygnet runt förmodligen. Innan det var hon på kongress och innan det lade hon en budget. Alltså så här, det är klart att det har varit, jag menar, ibland häpnar man över att människor tar som helt självklara möjliga scenarier som att de inte skulle kunna hända. För det här har inte Mats Knutsson sagt någonting om i Aktuellt-sändningen. Så vi vet inte att det kan hända. Alltså det rimliga hade kanske varit att hela regeringen hade avgått på detta. Att liksom, men att man hade tagit det i en annan ordning. Alltså Magdalena Andersson skulle, tycker jag, som jag redan sagt, liksom skulle ställt ultimatum som Löfven gjorde. Om inte Centern står bakom regeringen och budgeten, då tillträder inte vi.
Mm. Henrik, har du en annan uppfattning? Alltså, håller du med Billström om att Magdalena Andersson har någonting ytterligare att berätta innan vi kan gå vidare i detta?
Nej, vet du vad? Jag tycker att det här är en sidodiskussion som är lite töntig att hålla på med hårkluverier och försöka utkräva ansvar för det. Så här, igen, eftersom jag kommer från näringslivet så är jag van vid ett lite annat typ av tempo. Jag kan inte riktigt förstå varför man alltid har så himla stor ängslighet rörande vissa av de här typerna av grejer. Ofta så händer det ju så här att saker och ting kör ihop sig och sen så löser man de grejerna. Och så är det ju inte värre än så. Alltså det är så vi jobbar i näringslivet. Folk kan ha liksom veckor av diskussioner att vi kan inte göra si för då kan det bli så här och vi kan inte göra så för då kan det bli så här. Ibland så måste man väl, vad liksom min pappa brukar säga, upp och nicka. Du får väl testa någonting och så får man se hur det blir.
Ja, men jag tänker ibland de här kommentatorsgrejerna, ibland är de ju väldigt smarta, men ibland är det ganska enfaldigt och fantasilöst. Och jag tänker ibland på liksom det här som Henrik säger, på den här Tage Danielsson-grejen, som apan som kunde tänka i flera led. Det kanske skulle vara bra om vi hade några sådana apor i de här politiska processerna. Och som kanske berättar för Magdalena Andersson vad som skulle kunna hända.
Vi ska säga några ord om de partier som har följt det här också lite mer från läktaren, det vill säga oppositionen. Hos dem fanns en närmast uppgiven ton vad gäller det de kallar för cirkusen. Och kanske en skadeglädje över att deras budget vann, eller en glädje bara kanske. Och en vass kritik mot den forna allianspartnern Centern.
Ja, de är svårbegripliga måste jag ju säga. Alltså, för först hade de kunnat, om de hade velat, hade de kunnat rösta in en borgerlig regering idag. Men det ville de inte, och nu har de annonserat att de för fjärde gången ska rösta in en socialdemokratisk regering. Och därefter så ser de till att den regering som själva stödjer inte får igenom sin egen budget. Så jag drar slutsatsen att med detta så ligger den nuvarande regeringens regeringsunderlag, det ligger nu i ruiner.
Nej, men jag beklagar ju det såklart, och framförallt så tror jag att det är väldigt många utav svenska folket, de som lyssnar ikväll här nu, som undrar vad tusan det är som händer i svensk politik just nu och vem det är som kör.
Mm, formuleringsglädjen är det i alla fall inget fel på. Maria Wetterstrand, tror du att oppositionen liksom känner sig som vinnare på något sätt ändå, fastän de inte riktigt, ja, de fick ju igenom sin budget för all del, eller sin reservation. Men hur tror du att de har liksom tacklat det här?
Ja, men de är väl vinnare på alla sätt som de bara kan vara. Att det blir kaos på den andra sidan, de får igenom sina politiska förslag, de kan skylla på Centerpartiet, de kan skylla på Socialdemokraterna, de kan skylla på Miljöpartiet om de vill. Så att det finns väl ingenting för dem att vara missnöjda med i den här historien överhuvudtaget. Jag liksom ser framför mig att Liberalerna nu satsar på en enorm sån här mediekampanj som går ut på att det var i alla fall inte vårat fel.
Tror du att de kan casha in det här också?
Någonting
i någon form
måste de
av ökat,
ju göra.
Ja, men ökat stöd menar jag. För det är väl ändå
om de skulle ta det här med lite humor och göra en sån, tror jag de skulle vinna några.
Du tänker att det är valkampanj, annonsspelare över hela Sverige. Så Liberalerna, det var i alla fall inte vårat fel.
Jag har ju annars...
Den bästa kampanjen någonsin, den bästa kampanjen sen det här är.
Vi var inte med i det här heller. Nej, men jag har ett tips till Folkpartiet, eller Liberalerna. Jag tror att om de skulle byta namn till Folkpartiet så skulle de snabbt ha 5%. För jag tror att det finns 2-3% av väljarkåren som bara, liksom, deras alternativ sägs aldrig när SIFO ringer. Så att om
har
de
inte,
bara återtog sitt namn...
Har du inte en övertro på nostalgin här, Daniel?
Jag tycker Folkpartiet är ett mycket bättre namn än Liberalerna. Dessutom är de inte idag... det.
Idag fredag så publicerade vi en text på Kvartal här av statsvetaren Johan Wenström, och hans analys var att Magdalena Andersson kan tillträda igen på måndag eftersom Moderaterna faktiskt inte har något riktigt regeringsunderlag eller något trovärdigt alternativ. Han pekar framför allt då på oklarheten kring hur mycket SD-inflytande de egentligen kan enas om, och regeringsmedverkan och tjänstemän i regeringskansliet och allt vad det nu handlar om. Vad tänker du om det, Maria? Är det otydligt, och är det ett problem för Moderaterna?
Jo, men det är väl självklart att om Moderaterna hade haft tillräckligt stöd så hade de fått statsministerposten. Och anledningen till att de inte får det är ju att de inte har tillräckligt stöd. Så att, men de behöver ju inte riktigt ta ansvar för det, för att de är i opposition. Så att, det säger ju sig självt på något sätt, tycker jag. Men det är ju också så att de inte heller verkar ha en så jättemycket annorlunda då politik än Socialdemokraterna, vad det verkar. Eftersom Socialdemokraterna tycker att det är helt fint att regera med deras budget, så kan den ju inte ha varit så fruktansvärt radikalt annorlunda. Så att jag tycker det finns många saker man kan ställa sig mycket frågor om i det här med de partiernas liksom politik och deras fake liksom bråk som de har jämt. Så de har haft lite, i liksom decennier, fast de egentligen alltid har tyckt ganska lika mycket.
Lite deprimerande om de två huvudpolitiska huvudalternativen egentligen är samma sak, fast bara med olika kläder. Henrik, är det verkligen så?
Först och främst så vill jag understryka här att den här inspelningens höjdpunkt är att Daniel blir alldeles fnissig när han lyssnar på Ulf Kristerssons reaktion. Jag tycker det är värt att ta fasta på. Jag skulle väl säga så här att jag håller med om den borgerliga analysen så tillvida att jag tror att det inte är bra för Sverige att ha den här typen av kontraktsparlamentarism som är baserad på att det finns en så låg ideologisk samsyn hos regeringspartierna. Det blir väldigt splittrat, och jag tror att det är det som ligger bakom att vi har en så dåligt sammanhängande politisk linje där plötsligt så blir det problem med liksom cementen för att det här är ett kontrakt som vi haft med någon och sen ett, ut, tre så är det någonting annat med hur vi ska se på energipolitiken. Ja, och detta tror jag inte är bra i Sverige. Förlåt, jag kör då Maria.
Nej, men alltså, som om inte borgerliga regeringar har haft problem med energipolitiken. Den har ju spräckt en och annan borgerlig regering i historien.
Alltså, jag så kan det vara. Min poäng här är att jag tror att den här anledningen till att dominobrickorna faller på det sättet som de har gjort, det är för att det finns underliggande ideologiska spänningar mellan de här partierna som gör att man är helt enkelt inte överens i speciellt många frågor. Och då måste man reglera allting med kontrakt. Och det är ett ganska bökigt och ointuitivt och juridiskt och inte så, det är inte speciellt skön stämning. Går man tillbaka till 1900-talet och hittar liksom, när Centerpartiet samarbetade, vilket man gjorde under väldigt många år med Socialdemokraterna, då jobbade man på betydligt högre grad av skön samsyn på saker och ting. Ett handslag var ett handslag och det fanns någon slags överenskommelse som vilade på att man ville snarlika saker. Nu vill man ganska olika saker. Och det leder till att det blir väldigt bräckligt och det faller isär väldigt mycket och fragmentariskt och spretigt. Hade det varit ett företag så hade det varit en styrelsesammansättning som inte funkade bra därför att alla ville driva verksamheten åt olika håll. Det är en kritik där som jag delar med det borgerliga blocket.
En underbevakad fråga, Daniel, är ju Centerns inre liv som är en slags antites till Liberalerna där man ju får veta allting om deras konflikter. Jag anar, jag kan ha fel, att det finns liksom konvulsioner inne i Centerpartiet kring hur nära Socialdemokraterna de ska vara och att, precis som någon var inne på, Annie Lööf kanske kan tänka sig det, men hon är pressad inifrån. Varför får vi veta så lite om Centern egentligen?
Nej, men Centern är ju ett väldigt effektivt parti och jag tolkar ju en del av de här avhoppen nu där tunga, lovande, blivande, kanske partiledare i framtiden lämnar politiken och går till näringslivet och så vidare. Det är ju väldigt många ledande centerpartister som lämnar och att det är liksom en utrensning, lugn och fin centerpartistisk utrensning där Annie Lööf liksom konsoliderar. Och det är klart att det finns centerpartister som hellre vill ha en borgerlig regering där man kanske lutar sig på Sverigedemokraterna. Det är klart att det finns sådana centerpartister. Och jag tror att det som har hänt den sista veckan, precis under radarn, här tror jag Henrik har mer info, är ju att det har funnits en olika uppfattningar i Centerns riksdagsgrupp. De har inte kunnat enas om detta.
Mm. Har Henrik mer info?
Ja, utan att röja några källor så att jag har ju en del bekanta inom Centern och det är som du säger, ordet jag skulle använda är kanske inte konvulsioner, men paroxysmer. Så tillvida att där Centerpartiet har ju beskrivit en väldigt aggressiv positionsförflyttning i svensk politik sedan, säg, 2014, då man faktiskt var huvudsakligen ett borgerligt, nyliberalt parti. Nu är alltså partiet liksom väljare till 80% så att man föredrar Vänsterpartiet före Sverigedemokraterna, om vi nu ställer ytterkant mot ytterkant. Och även en stor del av gräsrötterna i partiet har också gradvis bytts ut mot människor som har övervägande vänstersympatier. Så att det vi har kvar, det är så här delar av ledargarnityrets retorik som svänger sig med frihetsretorik och förfäktar de här idealen. Men under sig så har man till definitiv majoritet blivit ett parti som hör hemma hos vänstern.
Ja, Maria, jag såg SVT hade en jätteintressant undersökning där det visade sig att 8 av 10 centerväljare föredrog alltså en socialdemokratisk statsminister framför Ulf Kristersson. Det förvånade mig lite och antyder ju att Henrik har rätt, att de har ju precis bytt väljare, Centern.
Ja, eller så har de läst av sina väljare på ett någorlunda korrekt sätt. Jag tror att det som, om man ska lyfta blicken lite, så det som håller på att hända i politiken är ju att man går ifrån den gamla formen av höger-vänster-konflikt till någon annan form av mera, som man brukar säga, grön-brun skala eller Galtan-skala, eller man kan mäta det på lite olika sätt. Men man kan se det här i många europeiska länder, att när folk ska identifiera sig liksom politiskt vart man står, så handlar det om andra frågor än de gamla traditionella höger-vänsterfrågorna. För där är det så att de gamla höger-vänsterpartierna de står relativt nära varandra idag. Medan de stora konflikterna finns mellan partier som Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Och så ser det ut i alla europeiska, liksom, västeuropeiska stora länder. Och det som händer då är ju att de här partierna som har identifierat sig utifrån en position på en höger-vänsterskala, de får inre konvulsioner. Och vi kan ju diskutera i evighet hur de ser ut i Centerpartiet. Men hur ser de ut i Socialdemokraterna? I Socialdemokraterna, om man tittar på flykting- och invandringspolitik, så finns alla åsikter. Från de som tycker som SD till de som tycker som Miljöpartiet. Så att är det det man ska utgå ifrån när man ska välja parti? Jag skulle aldrig kunna rösta på sossarna, för jag vet inte var de hamnar liksom på den skalan som är viktig för mig. Samma när det gäller miljöfrågor. Jag vet vad jag har Miljöpartiet. Jag har ingen aning om vad jag har Socialdemokraterna. Liberalerna har massor med väljare som inte alls gillar att de samarbetar med SD, för de har identifierat sig på ett helt annat sätt. Inte alls som konservativa utan som liberala. Så att det där ser vi i alla partier nu.
Och, det låter som konvulsioner i mina öron.
Ja, jag tror det. Och det är det som har leder till hela det här kaoset vi har nu. Att det sker en omvandling.
Det här är veckopanelen från Kvartal som strax går vidare in på finishen med en annan aspekt av regeringskrisernas Sverige.
Det här är Staffan Dopping, poddredaktör på Kvartal. Du kanske är en av dem som just nu funderar över den klassiska frågan inför jul. Vad ger man till någon som redan har allt? Och ska vuxna människor verkligen fortsätta byta grejer med varandra så här? Vi på Kvartal kanske kan hjälpa dig. Du kan nämligen ge bort journalistik i julklapp till en god vän eller släkting. Så här funkar det. Gå in på kvartal.se och klicka på kampanjen Ge bort Kvartal i julklapp. Där kan du skänka ett valfritt belopp till fri och oberoende journalistik. När du har gjort det får du ett mejl av oss som innehåller ett snyggt diplom där du kan skriva in namnet på mottagaren. Det här kan du sedan slå in och lägga under granen om du använder en sån. Skänker du 400 kronor eller mer i julklappsmottagarens namn skickar vi dig också vår årliga pappersutgåva som innehåller många exempel på kvartaljournalistik.
En fråga som många nog ställer sig efter alla turer kring statsministeromröstningar, budget och regeringsbildningar är om den svenska grundlagen har bestått provet nu i skarpt läge. Är den så bra som vi tror helt enkelt? Henrik, är den det?
Det där är ju en intressant fråga. Jag skulle väl vilja ta fasta egentligen på den negativa parlamentarism som vi har är ju någonting som folk har diskuterat lite grann på senare tid och som jag möter bland mina egna tittare som är lite obegripligt för folk i allmänhet. Och det här, allt handlar om den gula knappen i svensk politik i nuläget. Och på något sätt
det vill
så kan
säga
jag
att man avstår från att rösta.
Ja, precis. Man avstår från att rösta helt enkelt. Och jag tror att vi kommer att få se ett exempel då konkret på det här nu om ett par dagar. För att alla de här partierna som nyss har varit på strupen på varandra kommer alla att rösta gult och de kommer att släppa fram Magdalena Andersson och säga i princip Miljöpartiet då som inte är nöjda med att det är en högerbudget. Gult säger vi då för vi vill hellre ha henne än en högerregering. Gult kommer Annie Lööf att säga släppa, så att hela bunten kommer att släppa fram henne. Och det jag personligen kan känna då, min egen reflektion är att den gula knappen blir en slags ansvarsfrihet som inte tilltalar mig personligen, för att jag tycker vissa av de här frågeställningarna är kanske så viktiga att man måste komma till ett beslut och inte bara passivt frånsvära sig ansvar och säga att ja, nu är i alla fall inte jag inblandad, utan vi släpper fram det här monsterbudgeten då, och så får det stå för någon annan, och sen så kan jag som en atomiserad tidigare partner gå till val och säga jättefräcka grejer som appellerar till mina väljare, och sen efter valet så bygger vi någon ny pervers konstruktion igen i efterhand. Så att det finns väl fog utifrån det perspektivet att problematisera i alla fall den negativa parlamentarismen så som den funkar i rådande parlamentariskt läge. Eller vad säger
Maria, vad säger du om det vi har sett de senaste åren egentligen och hur vår grundlag funkar faktiskt? Med, inte minst tänker jag på det här med extravalet, att vi inte har rullande mandatperioder. Det blir inte så attraktivt som
ja, men alla försöker nu hitta någonting som de tänker någon quick fix som skulle kunna lösa att den här typen av problem inte uppkommer framöver. Men det här har inte med grundlagen att göra. Det har att göra med hur den svenska politiken historiskt har fungerat. Där man har varit väldigt låst i olika typer av block. Även i de fall där man egentligen har haft ganska mycket gemensamt. Som jag kan ha påpekat ett par gånger under det här samtalet. Men, ja, men man har haft den här blockpolitiken där man då har låst sig vid att man ska samarbeta med vissa partier, man ska inte samarbeta med andra. Den kan man ha viss förståelse för i de fall som partierna står väldigt långt ifrån varandra, har väldigt, väldigt ideologiskt olika utgångspunkter. Men i Finland, om man tittar då på vårt grannland där jag också har bott, så funkar det inte riktigt på det sättet. Det finns i vissa fall partier som utesluter samarbete med varandra på grund av allt för stora konflikter. Men på det stora hela så har man en sån situation att man samarbetar över blockgränserna med partier som man lyckas komma överens om ett politiskt program. Man har också så i Finland faktiskt att riksdagen är väldigt viktig. Alla riksdagsledamöter sitter på personliga mandat, med valda som personer, inte utifrån en lista som ett parti har gjort. De har en starkare ställning, vilket innebär att man ibland får sådana situationer där riksdagen röstar emot även en majoritetsregeringsförslag för att de egna ledamöterna helt enkelt inte följer en partipiska. Det är inte någon jättestor sak. Det händer lite då och då. Regeringen behöver inte avgå. Man har också helt öppna processer i regeringen där de ingående partierna visar utåt att de är oeniga om saker, sen förhandlar de och så kommer de överens om någonting. Men det är ingen hemlighet om att de tyckte olika innan. Det ger liksom en mycket friare debatt. Det ger en liksom annan möjlighet att faktiskt visa, trots att vi är pragmatiska så har vi våra egna åsikter. Man får liksom en dynamik i politiken som är helt annorlunda.
Sammanfattningsvis tolkar jag dig som: ett, Finland sköter det här bättre än Sverige. Ja. Två, det är inte grundlagen det handlar om, utan det är hur vi har agerat historiskt i Sverige. Daniel, vad säger du om det här? Du som är medlem i ett parti med en relativt stark partipiska ändå.
Ja, den är mycket stark. Kongressen nu tog dessutom ett beslut som inte jag riktigt uppfattade, trots att jag var ombud, om att man nu måste respektera alla partiets beslut, vilket är ju en sån här munkorgslag liksom, som de inte har prövat än. Mm. Så jag ryker väl här. Jag tänkte faktiskt också säga att jag tycker den finska liksom förhållningssättet till det här är ju liksom väldigt intressant. Vi har väldigt svaga riksdagsledamöter. Jag tycker det är ett problem. Mm. Jag tycker man skulle kunna leka med många olika saker. Det ena är mer av enmansvalkretsar, att man liksom hade helt enkelt att det var man och kvinna mot varann, alltså man mot man, kvinna mot kvinna, alltså kandidat mot kandidat. Det skulle kanske ha större partier, alltså att man helt enkelt, borgerlig lista, socialistisk lista, det blev tydliga vägval. Då kan ju vissa valkretsar kanske, då har man en grön kandidat där, så har man en röd kandidat någon annanstans, man har någon sorts liksom, Man de här regeringsalternativen formerar sig. Det är ett sätt att göra. Man kan ju, behöver inte heller enbart enmansvalkretsar och majoritetsval. Man kan ju ha kombinationer av partiröstning och mer personval, då starkare riksdagsledamöter som sitter på starkare mandat, där också ledamöterna har sin stab. Idag är ju så att säga, Socialdemokraterna och Moderaterna har ju då, eftersom båda partierna gått på pumpen i olika val och fått minskade då mandatstöd, så har de i olika, de har reformerat det här genom att Socialdemokraterna till exempel, där får inte ledamöterna behålla sin stab, utan den går ju till parti, det är ju partianställda. Det där gör ju att, jag menar, skulle en sån som jag någon gång sitta i riksdagen och jag skulle fortsätta vara, så att säga, jag är ju väldigt partilojal egentligen, men jag är ju väldigt, säger vad jag tycker. Ja, jag skulle ju kanske inte ens få någon sekreterare, för att jag skulle vara liksom och sitta som tredje ersättare i någon kulturnämnd eller kulturutskott liksom. Alltså helt enkelt, det är ju först, partierna är för starka. Jag tycker man skulle fundera på om man inte skulle kunna laborera med någonting här.
Och både vi målar in Maria som en laboration. Maria, du sträckte upp handen.
Ja, nej, men det där är ju en gammal socialdemokratisk våt dröm att man skulle införa enmansvalkretsar. Och nu är det deras absoluta dröm, därför att det skulle vara enda sättet att på något sätt återställa den ordning som de tycker ska råda, nämligen att Socialdemokraterna är ett parti som ligger någonstans på 50% av rösterna. Det man gör om man inför enmansvalkretsar, så det man säger att man vill göra då, det är att man vill tysta alla minoriteter. Alla de som röstar på partier som inte kan få egen majoritet i en valkrets.
Fast,
de
ska det är inte det jag menar. Jag menar ju att man
det är det
man skulle
säger.
Ha en röd... Ja, men jag menar inte att Socialdemokraterna skulle vara ensam, utan då skulle man kanske ha en rödgrön. S, V, MP skulle ha en gemensam lista i valet.
Så ser det ju inte, så ser det ju inte ut.
Ja, men Labour och
Tories... Det skulle ju ingen vilja ha heller.
Maria, Labour och Tories... Alltså, det blir ju ett tvåpartisystem mer då.
Ja, det är ju det. Henrik, det du får det avslutande... I det brittiska parlamentet. Ja.
Du får det sista ordet i den här diskussionen i den här veckopanelen som håller på att svälla över alla breddar.
Tack för det.
Has the jury reached a verdict?
Då skulle jag väl säga så här. Jag gillar faktiskt mycket av vad båda mina kontrahenter i det här samtalet framför. Just vad det gäller kanske att stärka de enskilda riksdagsledamöternas roll. Vi har ju haft så här nomineringen nu. Mitt Facebookflöde har ju varit översvämmat av väldigt tacksamma snedsträck lismande olika kandidater som tackar för sina positioner i olika politiska partier den senaste tiden, till en punkt där det är tämligen outhärdligt. Men man kan samtidigt konstatera också att vi lever i ett digitaliserat tidevarv som ser lite annorlunda ut än tidigare. Och det finns en konflikt här där det finns ett antal ganska populära människor som har velat ta sig in i politiken och som får ett väldigt stort stöd av folket, men som placeras av partierna väldigt långt ner på listorna. Och det här handlar ju om en form av intern partikarriärkultur som handlar om att för lång och trogen tjänst, du har gått kokat kaffe i alla de här åren i ungdomsförbundet, så måste vi knuffa upp dig först. Och det tror jag demokratin hade vunnit på om man hade kunnat modernisera det där lite grann och få in lite...
Jag ser instämmande nickningar från åtminstone Maria. Vi har nu kommit fram till finishen och det handlar som vanligt om veckans person, veckans citat eller veckans ord. Vem tar stafettpinnen nu? Hand upp. Jag ser inte dig, Daniel, men då blir det du.
Nej, jag tycker att Martin Ådahl är veckans person. Den här veckan kröntes av Aktuellt-sändningen 21.00 på onsdagskvällen, när Martin Ådahl efter ett par ganska vassa frågor från tv-journalisten nästan låg ner som en sexåring som ska erkänna att han har snattat ur portmonnän hos mormor. Liksom skämdes, han låg hela tiden, han låg ner och log. Så att Martin Ådahls leende, jag skulle önska att ABBA gör en låt som heter det, Martin Ådahls underbara leende, som dolde att han försökte dölja att han faktiskt inte trodde ett enda ord av det han själv sa.
Det är varken person eller citat eller ord, utan det är ett slags personligt uttryck. Det här är oerhört kreativt. Maria, vad säger du?
Jag känner att någon behöver försvara Centerpartiet här. Mm. Det är ingen som har gjort det riktigt i den här panelen idag.
Så nej, då säger, vi missade
då det. Säger jag, nej, då säger jag ändå Annie Lööf. Jag tycker ändå att de har gjort det ungefär där de har sagt att de ska göra. De har stått upp för uppgörelsen så långt som den sträckte sig. Men de har valt att inte gå med på budgeten för att den gjordes upp med Vänsterpartiet, vilket var precis vad de hade sagt innan att de skulle göra. Rakryggat, Annie Lööf.
Bra. Henrik, vad säger du?
Då säger jag glastaket, som just nu håller på att repareras av genusglasmästare. Då är någon slags reverse footage-situation. Det blev lite så här. En liten observation på det. Jag tycker att det här, den feministiska triumfen som det här skulle vara, kom lite grann av sig på grund av det här. Och kanske även på grund av det faktum att hade Magdalena Andersson vunnit efter ett öppet val där folket var djupt engagerade i det här, då hade det varit mer en triumf än om hon får ärva slutsnutten på en ganska kaotisk period och sen så fejla på målsnöret och åka ut igen för att sen komma in.
Du har helt fel, Henrik. Genom Magdalena Anderssons agerande så kommer ju en kvinna väljas till statsminister 2 gånger på bara en vecka. Och det i den takten har vi ju snart reparerat det här efter släpningen vi har haft under 100 år.
Ja, det är kvantitet. Ja, det gäller att vara
nu ska jag vara lite sträng. 34 kvinnliga statsministrar fram till valet. Liksom.
Nu ska jag vara lite sträng och säga så här. Du har hört årets 43:e upplaga av veckopanelen. I rollerna Maria Wetterstrand, vd för Milton i Bryssel och tidigare språkrör för Miljöpartiet. Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. Och Henrik Jönsson, entreprenör och libertariansk opinionsbildare. Regi, Jörgen Wittfeldt, ljudtekniker Staffan Dopping. Ha nu en riktigt fridfull första advent. Läs, lyssna och titta med öppet sinne, men glöm aldrig bort att tänka själv. Hej då!
har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.